Sveriges Radio.
Alltså antingen om de hyllar eller sågar henne så kommer de ju skriva om henne.
Året är 2003 och en tvåbarnsmamma pustar ut med ett glas bubbel medan hennes två söner ränner runt.
Everybody was really dressed up, you know, and you would think that people wouldn't, but everyone was so dressed up and everyone was really nervous. And, oh, can I blast champagne? It was just so lovely. Thank you very much.
Hennes långa hår är slingat och plattat. Huvudet är prytt av en liten hatt med fjäderlika spröt. En sån som man har när man träffar drottningen. Det är just det Victoria Beckham har gjort. Hennes man, i blond, hästsvans och högtidsdräkt, har tilldelats en hedersutmärkelse av Elizabeth den andra. Paret dubbade i brittisk press till Posh och Becks strålar när hon firar hans medalj med familjen efteråt på ett lyxhotell i Mayfair, London. Victorias mamma håller en kamera och tar en familjebild. En sån som tidningarna skulle betala enorma summor för.
Romeo! What are you doing with your eyes, a good boy, Brooklyn?
Äldsta sonen, fyraåriga Brooklyn, vet precis hur han ska göra. Han tittar in i kameran, är blickstilla och ler. Han håller ena armen om sin mammas axel som också hon ler brett med tänderna. Den här lilla pojken kommer att bli vuxen och få ett nytt perspektiv på sin uppväxt.
Brand Beckham is in crisis.
This morning, Brooklyn Beckham, the oldest child of David and Victoria Beckham, making bombshell claims about his famous parents.
Brooklyn says there is no plan for reconciliation.
The 26-year-old saying, I have been controlled by my parents for most of my life.
Du lyssnar på P3 D om Victoria Beckham. Hon gick från att vara den som höll sig lite i bakgrunden i sensationen Spice Girls.
The future queen of England. It's Victoria Adams.
Men bildar tillsammans med sin man Storbritanniens andra kungafamilj.
Alla vill veta, vad hände med Victoria och David?
Can you tell us about your ring?
Hon kommer göra allt för att passa in i modevärlden. Och slår sina kritiker med häpnad när hon lyckas.
Oavsett vilket så har hon ju den här star qualityn som gör att folk ser henne, vill vara som henne, intresserar sig för vad hon är intresserad av.
En historia om att vara tabloidernas favorit i decennier.
Brittisk tabloid är skoningslösa.
Och vad kändiskapet faktiskt kostar. Jag heter Vendela Lundberg. En brun Rolls Royce rullar in vid St. Mary's High School i Hertfordshire, strax norr om London. Utkliver en flicka blygt. Hon hade hellre gjort entré med familjens vita van istället. Victoria Adams pappa är grossist inom elektronikbranschen och har gjort sig en hacka. Så fort han får råd införskaffar han bilen som är mer förknippad med lyx än någon annan. Men dottern Victoria är inte helt glad i köpet. Hon får höra av elever på skolan att hon åker i bilen för uppmärksamhet. Hon avskyr det. Allt hon vill är att passa in.
Victoria framhäver gärna att hon kommer från en arbetarklassfamilj. Samtidigt så menar hon att hon var för posh för den skolan som hon gick i, men för obegåvad för en finare skolan i området, även om familjen hade råd.
Där är P3Ds reporter Ellen Hammarskjöld.
Victoria är äldst i syskonskaran och har en yngre syster och en bror. Hennes mamma jobbade som försäkringsbiträde och också frisör. Senare kommer hon beskriva sin mamma som en vän och pappan beskrivs som self-made. Det är från honom som Victoria kommer lära sig en del om att vara egenföretagare sen.
Victorias till synes rika bakgrund är alltså något hon blir retad för, berättar hon i Netflix-dokumentär Beckham.
I was always quite shy. I was never the popular kid at school, you know. I was actually bullied quite a lot.
Hon känner sig utanför som barn. Hon upplever sig till och med mobbad i skolan och att hon inte passar in.
Det här är Fanny Svärd. Hon är frilansjournalist inom nya och populärkultur.
Men hon är verkligen en person som älskar att dansa, sjunga. Hon lär sig alla texter till musikallåtar. Och där känner hon att hon får blomma ut på scenen.
Victoria är knappt 4 år gammal när hon börjar på dansskola. Och hon kommer snart jobba sig fram, längst fram på scen, i glittrande kläder. Det här blir ett sätt för henne att få uppmärksamhet, men också för att få vara någon annan för ett tag. När hon ser tonåringarna i musikalen Fame kämpa för att ta sig fram i showbusiness finns det ingen återvändo. Det är precis det hon vill göra. Victoria börjar klä sig som de unga skådespelarna med benvärmare och träningsoverall. Hon tillbringar all sin fritid på dansskolan. När Victoria är 16 börjar hon på en skola för ungdomar som satsar på en professionell karriär inom dans, teater och sång. Här tycker rektorn att det är viktigt att vara uppmärksam på sin fysik. De vuxna väger Victoria och uppmanar henne att ha koll på sin vikt, vilket gör henne plötsligt medveten om sitt utseende, berättar hon i dokumentären Being Victoria Beckham.
And that's where the insecurities that were gonna follow me for the rest of my life started, about my weight.
Och för hennes danslärare är det tydligt att Victoria jobbar hårt för sin dröm.
There are lots of girls with more talent. I'm being quite honest here. A lot of people with more talent that are doing less than Victoria is doing.
Hon är inte bäst, men hon är målmedveten.
Sen så är det ett skivbolag som söker medlemmar till en tjejgrupp som då ska konkurrera alla dessa boybands som dominerar 90-talet.
Victoria brukar bläddra i magasinet Stage. Där finns annonser som söker personer till teaterproduktioner eller barbröstade dansare på kryssningsfartyg. En dag ser hon en efterlysning. Man söker tjejer mellan 18 och 23 som kan sjunga och dansa.
Och då söker hon in.
I'm Victoria Adams Wood. I'm 19 years old and I'm from Hertfordshire.
Det är 1994 och Victoria sjunger låten Mein Herr från musikalfilmen Cabaret på sin audition. Hon bär svart, långärmad magtröja, svarta byxor och tittar bestämt in i kameran. Ur dokumentären Being Victoria Beckham.
It was an amazing feeling when I got into the band.
Spice Girls är inte bara ett band, de är ju ett fenomen. De slår enormt stort och blir ju väldigt stora bland unga tjejer.
Nyhetsjournalisten Fanny Svärd igen.
Det blir ju verkligen en selling point det här med girl power. Det är en ganska lättsmält sorts feminism får man ändå säga. Men som betyder väldigt mycket för tjejer över hela världen. Vi slår tillbaka mot vissa patriarkala strukturer. Alltså det här mansväldet som har hållit på för länge nu. Och vi gör bara vad vi vill och vi är väldigt coola när vi gör det.
De är tjejerna som dansar på borden, sparkar in dörrar och bryter mot etikettsregler. Även om Victoria är den som är lite mer försiktig så får gruppen henne att våga vara sig själv mer. Och det är också det som de själva vill förmedla. Spice Girls intervjuas i TV av Master T.
We've never claimed to be perfect. We've always said that, you know, we're just being who we are and don't try and be anybody else.
Alla tjejer får smeknamn som en tidningsredaktör hittar på. Och det är lätt för fansen att hitta någon att identifiera sig med.
Victoria är ju Posh Spice. Alltså den fancy, den rika, den lite mera von oben-medlemmen. Hon ler sällan, hon är ganska cool, lite kall. Hon klär sig i high fashion-kläder medan de andra har lite mera roliga färgkläder kanske.
som jag minns det så fanns det liksom en rangordning ganska tydligt i vem man ville vara. Men aldrig någonsin var det någon som ville vara Victoria.
Det här är modejournalisten Emily Dahl, känd som modemassaken i sociala medier. Som barn har hon lekt Spice Girls många gånger.
Okej, men vad hon på sig? En liten svart klänning. I ett barns värld är ju inte det fashion. Utan då var ju typ Gary med hennes liksom så crazy paljetter, det var fashion. Även om det egentligen var så att hon hade på sig dyr Gucci, så fattade inte vi det liksom. Så hon var ju den som var minst rolig. Och så var hon alltid lite så kaxig, men på ett tillbakalutat sätt. Det var ju också så att det gick ett rykte om att hon inte sjöng på riktigt. Att hon inte kunde sjunga. Det gick rykten egentligen om att alla var ganska dåliga på att sjunga, förutom Melanie C då, som skulle liksom egentligen bära hela gruppen mer eller mindre. Men av alla tjejerna så var det liksom Porsche som man visste så här, ah, hon är bara där för att hon är snygg. Det var liksom ryktet.
I intervjuer så beskriver Victoria sig själv som blyg och att hon själv tycker det är lite läskigt att sjunga inför andra. Hon fick själv ofta också höra att hon inte kunde sjunga.
Men en person kom att ha den svartklädda, allvarliga Victoria som sin absoluta favorit. Framför en tjock-tv på ett hotellrum sitter fotbollsspelaren David Beckham. Han är i tidiga 20-årsåldern och ett stjärnskott i Manchester United, det rödvita laget som hela fotbollsvärlden har ögonen på. På MTV visas musikvideon till Spice Girls' Say You'll Be There. Sångerskorna dansar runt i ett ökenlandskap iklädda olika åtsmitande plagg i lack. En tjej fångar Davids blick. Hon har sin mörka, spikraka page tuperad bak till och ser hon iklädd en svart catsuit.
I see her in that cat suit and it done it for me. That was it, I was gone completely.
David ler i dokumentären Being Victoria Beckham när han tänker tillbaka på när han först ser henne. 22 år gamla Victoria har i sin tur satt bilder på fotbollstalangen i tidningar. Hon tycker han är snygg. Det vet hennes manager om och tar med Victoria till en match. Året är 1997 och Victoria dyker upp i en svart läderjacka, militärmönstrade byxor och en uppknäppt mörkgrön skjorta, flankerad av bandkollegan Melanie C. Efter matchen minglar alla i spelarloungens bar, utom David. Han står lite längre bort, hänger med sin familj. Victoria, som själv är en familjekär person, gillar det hon ser.
I do believe in love at first sight, and I did know from the first time that I met him that I was going to end up with him.
Victoria lämnar sitt nummer till honom på en tågbiljett. Och så blir de ett par. Men till en början gör de allt för att inte fångas på bild. De börjar stämma träff i garage och bilar för att låta kärleken få blomstra i fred. Till slut går det inte längre.
David Beckham är ju spelare i Manchester United som är ett jättestort lag. Så det är klart att han är känd i sin egen rätt. Men Posh Spice är ju mycket kändare. Hon är en global världsstjärna. Alltså det är först när de träffas och blir ett par som hans kändiskap också skjuter iväg till att bli ett namn i vardera hushåll som alla känner till.
Och pressen uppvaktar det nya stjärnparet från första början.
Nej, men media blir helt galna. Fansen blir helt galna. Det blir en Beckham-hysteri och en Porsche Spice-hysteri. Det är väldigt spännande när två världar möts. Både sport och musik möts. I en sexig romantisk historia.
They might have found love, but finding the time to be together could be the problem. While Beckham has his sights on the World Cup, the Spice Girls are about to start their world tour.
David gör allt för att träffa Victoria när hon är ute på turné, berättar hon i dokumentären Beckham.
He used to do anything to just try and spend time with me. He would sometimes charter a tiny, tiny plane, like a two-seater plane. He would come over literally just for a few hours.
David, i samma dokumentär.
Everything about Victoria I loved. I didn't know she was the strong woman that she was.
And I like that. I don't know whether it was because I wanted her to look after me.
Modejournalisten Emily Dahl.
I brittiska pressen så blir de ju som en ny kungafamilj eller ett nytt kungapar att bevaka. Och de hårdbevakas ju hela tiden varje steg de tar.
Together they are one of the most adored couples in the world. David and Victoria Beckham have it all. They have what almost everyone.
Men det är också som att det blir någon slags ersättning lite för, eller fyller tomrummet av det som man kanske haft med prinsessan Diana som precis gått ur tiden.
I en intervju med Expressen i augusti 2001 så säger Victoria att många kändisar klagar på tidningarna, men hon förstår att hon behöver dem lika mycket som de behöver henne. Och gillar man inte det så ska man ha ett annat jobb, tycker hon. Så varje morgon så kommer hennes mamma med dagens tidningar och Victoria läser allt eftersom hon vill veta vilken bild som ges av henne.
Alla vill veta, vad hände med Victoria och David?
Kanske är det nu Victoria inser att det är som familj, som enhet, framgången kommer. Porsche och Bex, som de kallas, skapar en symbios där de blir varandras accessoar.
De börjar klä sig likadant och hon stylar ju honom liksom till att bli en modeperson på ett sätt som han inte har varit innan.
Modejournalisten Emily Dahl.
Han blir inte bara en väldigt framgångsrik fotbollsspelare utan också någon för män att se upp till för sin stil och sitt utseende.
David hamnar på första sidorna när han går iklädd en svart tanktop som blottar hans muskulösa armar och en sarong lindad över byxorna. Det här händer under en tid då det manliga idealet är under uppluckring, berättar Emily Dahl.
Han blir då en frontfigur för det här som kommer att kallas metrosexualitet. Och det blir synligt till exempel i hans bärande av diamantörhänge eller hans nagellack. Det som vi kanske idag med våra glasögon skulle prata om som någonting som var genderbending eller queerkodat. Det var inte den typen av konnotationer man använde då, utan man pratade om det som just metrosexualitet. Det var ett enormt buzzword vid den här tiden.
Victoria ger honom självförtroende utanför fotbollen. Och David Beckham blir det ultimata exemplet på en ny form av manlighet.
Vems förtjänst det är, där de tvistade lärde. Jag tror absolut att det är Victoria. Jag tror att han är så fruktansvärt betuttad i henne. Han har intresse av att liksom vara allt hon vill att han ska vara. Så jag tror att han kör på till 100%.
Men för Victorias del är det inte bara hennes kläder som analyseras i pressen.
Som en kvinna i det offentliga rummet så är ju Victoria aldrig perfekt. Eller ens i närheten. Det är ju alltid något som är fel.
Ur Being Victoria Beckham från 2002.
I've had it all from skeletal spice to porky posh to, you know, I mean I've had, you know, all of it really.
I den här enorma framgången så drabbas ju många av tjejerna i Spice Girls av ätstörningar och har en enorm press på sig. Så Victoria Beckham blir ju också sjuk här i ätstörning, som hon har berättat om.
Både Jerry Halliwell och Melanie C lider av ätstörningar. Och Victoria, som ställt sig på vågen sedan tonårens hårda dansskola, slipper inte heller undan. Hon blir allt mer besatt av sin vikt och håller stenkoll på hur mycket fett och kalorier som finns i all mat hon stoppar i sig.
En del av modet som Spice Girls hade var fokuserat på magen, för man skulle ha en kort tröja och ganska låga byxor. De behövde ju vara vältränade på ett sätt som är otroligt svårt att upprätthålla. Och så fort de inte var det så blev de kritiserade för det.
Men både modet och musiken verkar gå hem hos folk. Spice Girls säljer 35 miljoner album på bara några år. Tjejerna tar världen med storm. Men snart kommer gruppen inte längre vara vad den en gång varit. Året är 1998 och David, som numera också ingår i Englands landslag, ska ju spela åttondelsfinal i VM mot Argentina. Det är en viktig match. Det råder en sårig rivalitet mellan länderna sedan Falklandskriget 16 år tidigare. Precis innan avspark ringer Victoria till David och berättar att hon är gravid. England förlorar. Och en hel nation är besviken på David som fått ett rött kort under matchen. De hårda rubrikerna låter inte vänta på sig. Men Porsche och Bex har vunnit livets lotteri. De är båda överlyckliga av nyheten om bebisen.
Den här tiden under graviditeten är inte helt enkel. När hon är gravid i sjunde månaden så ser hon första sidor om att David varit otrogen. Han i sin tur säger att han inte ens vet vem personen är som har gått ut och hävdat det här. Och det här är en historia som kommer upprepa sig med jämna mellanrum. Att media menar att allt inte står rätt till mellan dem. Men det är svårt att veta vad som egentligen stämmer.
Utanför Portland Hospital har mängder av fans och press samlats för nedkomsten av parets förstfödda. Ut kommer en blonderad David med svart läderjacka och möter medierna för att berätta om nyheten. En son har fötts.
Brooklyn Joseph.
Brooklyn Joseph. And how's Victoria?
She's very well. She's set up. She's drinking champagne. She's very well.
David, how was the baby born?
Det känns ju nästan som ett kungapar som ska berätta för riket att nu är en prins född. Därför att de här är British royalty när det kommer till pressbevakning och kändisskap.
Gudföräldrar blir musikern Elton John och hans partner filmregissören David Furnish.
Från början så är det som att de vill hålla sin son ganska hemlig och inte visa upp honom.
En ung David berättar i dokumentären Beckham.
Photographed, you know, until he's at the age where he can decide, and you know, it's our private little baby, and that's the way we want to keep it.
The future Queen of England, it's Victoria Adams.
Yeah! Året är 1999, och delar av media har inte släppt frågan om Victorias vikt. Bara ett par månader efter att hon förlöst sin son är hon med i tv-programmet TFI Friday. Hon är kortklippt, helt klädd i svart, i tajta byxor och linne.
Is your weight back to normal?
Yeah, it is.
Can I check? Do you mind?
Programledaren Chris Evans reser sig upp och visar henne till en våg. Victorias blick blir panikslagen för en sekund. Men det är direkt sändning och hon har inget val.
Oh no, you did this to Jerry, didn't you?
Come on.
No, but Jerry was like really small.
Yeah, but it's all right.
This is horrible.
She only got to number two, it's all right.
Att väga sig i live-tv kommer sätta djupa spår i henne. Victoria berättar senare i podden Call Her Daddy.
It plays tricks with you and I didn't know what I saw when I looked in the mirror. I had no idea, you know, you lose all sense of reality.
Victoria säger att hon blir väldigt påverkad av alla skriverier. Hon ska beskriva det för sin mamma och säga att det känns som att hon står i en boxningsring utan att veta varifrån nästa slag kommer.
Samtidigt så blir de ganska snabbt bra på att också slå mynt av det här på olika sätt. Att de säljer bilder till tidningar. De använder media för att också bygga sitt varumärke, Brand Beckham, som blir ett av de mest lukrativa varumärkena i Storbritannien.
Samma år som Brooklyn föds gifter sig paret i ett gotiskt slott utanför Dublin. Det tar 10 månader att planera och 10 dagar att bygga upp allt för bröllopet. Totalt 380 personer jobbar med att få ihop det. Temat är Robin Hood. Längs med slottets stora trappa har färska äpplen satts upp med murgröna som slingrar sig längs räcket. Troner i guld och rött sammetstyg har tagits dit för brudparet att sitta på när Victoria Adams blir Victoria Beckham.
Efter vixen Då så har alla gästerna ombetts att klä sig svartvitt och sen kommer bröllopsparet ut i den skrikigaste lila outfit man sett typ. Och det är verkligen så här lila och lila blommor och det är lila volanger. Det är crazy liksom. Och det är också så här i den tiden väldigt mycket att hålla på så där. Tårtan är någon märklig frukttårta. De ska skära den med en värja. Allting är bara extravagant. Och det är sånt här som också gör att de ses någonstans som tacky. I allt det lyxiga.
Bröllopsbilderna säljs exklusivt till OK Magazine för 1 miljon pund. Det är det dittills dyraste avtalet i sitt slag. Lilla Brooklyn, som också syns på bilderna, bär en lila cowboyhatt. Fanny Svärd.
Alltså det finns ändå en affärsmodell i detta när de väljer att ha med sina barn i sitt varumärke då och då.
För Victoria är den lilla familjen allt. Ur Being Victoria Beckham.
If he was to leave me or anything like that, I would die of a broken heart.
Spice Girls har tagit en paus efter att både Victoria och Mel B fått barn samtidigt. När det nya millenniet sen tar sin början släpper bandet albumet Forever utan Jerry som plötsligt hoppat av mitt under en turné. Enligt hennes advokat som meddelar avhoppet beror det på meningsskiljaktigheter. På omslaget av den nya skivan har medlemmarna övergivit sina färgglada kläder och bär istället svarta outfits. Posh Spice signaturfärg. Men Forever flyger inte lika bra som de tidigare skivorna. Luften går ur. Victoria har tappat lusten. Vad som först kallas för en paus för gruppen blir permanent. Och tjejerna kommer istället satsa på egna solokarriärer. Sexåriga Victoria Beckham blir den sista av bandets medlemmar att ta klivet ut själv. 100 000 personer har samlats i Hyde Park i London för att samla in pengar till Prince Charles välgörenhetsorganisation. En stödkonsert ska hållas till förmån för ungdomar som har det tufft och saknar utbildning eller jobb. Victoria ställer sig på scenen framför en lyrisk publik. Men efteråt ska en del fans undra om hon verkligen gillar det hon gör eftersom hon mimar hela framträdandet. Dokumentären The Real Beckhams följer henne under en fotografering för ett singelsläpp. Och Victoria verkar ändå nöjd med sin nya bana.
Basically, I can't do something unless I really believe in it, and I'm really happy now with what's happening and the music that's going out there.
Hennes självbetitlade soloalbum släpps 2001 och ska ha kostat 5 miljoner pund att producera.
You know, I think it's a very good pop album with some great dance tunes on there, some really lovely ballads. So I'm very excited, nervous at the same time, but excited that the lyrics in my album are very deep and very meaningful. I would say that it's a little bit more mature than the Spice Girls.
I en av låtarna berör hon alla skriverier om henne, berättar hon i en intervju.
You know, don't judge a book by its cover, look a little bit deeper. Maybe things are different to how they look.
Men skivan säljer bara blygsamma 50 000 exemplar. Den snälla förklaringen till floppen i media är att albumet släpps samtidigt som Kylie Minogues stora comeback. Vi hör Victoria i Being Victoria Beckham.
I'm not going to give up. I know a lot of people want me to, but I won't. I never have done. I am very, very determined. I love what I do. and believe you me, I will work my backside off, but I will not give up.
Men det blir ändå några topplista placeringar för soloartisten Victoria Beckham. Och hon färdigställer ytterligare ett popalbum, Open Your Eyes. En skiva som åker ner i papperskorgen innan den släpps, eftersom hon inte är nöjd med låtarna. Istället vill hon anamma ett mer urbant sound och gör ett R&B och hiphop-inspirerat album som bär namnet Come Together. Men när skivbolaget hon signat med går i konkurs läggs hela projektet ner. Skivan ges aldrig ut.
Det här får henne faktiskt att ge upp till slut ändå, med musiken i alla fall. Idag finns de här albumen på YouTube och hon har inte varit jätteglad över läckorna. Men i kommentarsfälten så är folk väldigt positiva och tycker det är synd att de aldrig kom ut. Och sen finns det lite mer proffstyckare som sågar dem helt.
Besviken över all bortkastad tid i studion ser hon sig om efter andra saker att titta på. Victoria i Being Victoria Beckham.
When I look back at everything that's happened in this 27 years, I do think, what next?
Victoria är en affärskvinna. Alltså hon nöjer sig inte med att vara någons flickvän. Hon blir för uttråkad. Så att hon och David gör ju jättemycket reklamsamarbeten. Man skulle kunna kalla dem för tidiga influencers. För herregud, så som folk vill se ut som henne, operera sig som henne, färga håret, klippa sig som henne.
Det går ju ingen nöd på Victoria Beckham. Istället för hennes misslyckade solokarriär så gör hon och David mängder av välbetalda reklamsamarbeten. Bland annat för chips, hudkrämer, läsk, mobiltelefoner, solglasögon och motorolja. Och utöver det här så skriver hon sina memoarer som får titeln Learning to Fly. Eftersom hon tycker att hon redan hunnit med så mycket i sitt liv. Och pengarna hon tjänar lägger hon på kläder och smycken och accessoarer. Och pressen skriver gärna om hennes och Davids lyxkonsumtion och hur mycket saker kostar.
De gånger hela familjen rör sig i offentligheten ber de medvetet andra att bära sönerna som nu blivit två. En bild på hela kvartetten Beckham är värd så mycket att Victoria och David inte vill bjuda skvallerpressen på det. Och det kommer bli smärtsamt tydligt att exponeringen av dem kommer med en baksida. År 2002 avslöjar tidningen News of the World att det finns långtgående planer på att kidnappa Victoria och hennes söner. Det visar sig att några av tidningens journalister har verkat undercover i ett kriminellt gäng. De planerar att ligga i bakhåll vid familjens hem i Hertfordshire, en herrgård som har kommit att kallas Buckingham Palace. När Victoria är på väg därifrån är planen att de ska söva henne och även hennes barn om de är med. Och sen ska de föras bort till ett hus i södra London. Där ska de hållas tills en lösensumma på 5 miljoner pund är betald. Men planen realiseras aldrig. Journalisterna samarbetar med polisen som lyckas gripa 9 personer.
Ända sedan Brooklyns födelse så har de fått kidnappningshot emot sig. Första dygnet så sov David på golvet med huvudet mot dörren för att reagera på om någon skulle komma in, för att Victoria var så rädd för att något skulle hända honom. Så den här oron som de haft så länge blir nu väldigt verklig för dem.
They knew where they were going to take him, what time he was going to be taken.
Victoria i dokumentären Being Victoria Beckham.
I mean, I think that's the most terrifying thing that can happen to any parent.
David har blivit det engelska landslagets lagkapten och tagit sig in i fotbollsfansens hjärtan igen. Men i Manchester United har relationen till tränaren Sir Alex Ferguson börjat knissla. Ferguson tycker att Beckhams stjärnstatus stjäl fokus från laget. När David blir signad till Real Madrid ser Victoria en glädje i honom som hon aldrig sett tidigare. Och det motiverar också henne. Det fyraåriga drömkontraktet får familjen att packa lådorna och flytta till Spanien. Ur The Real Beckhams.
I don't think either of us would never like to hold each other back professionally from what we want to do. David understands if I have to go to America and what I have to do. And I do the same for him.
Paret är nu en sensation även utanför de brittiska öarna. Real Madrid vinner på Davids första match med det nya laget. I bilen på väg hem från arenan får familjen plöja sig genom ett hav av fans. David och Victoria lugnar lilla Brooklyn som reagerar på alla som bankar på rutorna.
All right, Buster, they can't get in the car. Right, they can't get in the car.
This is absolutely mental. See, the problem is that Steve McManaman ran over someone's foot.
Buster, it's okay.
It's all right, mommy's got you.
Victoria är inte längre popstjärna. Hon är mamma, modeikon och fotbollsfru. Trots att hon inte är så intresserad av fotboll följer hon troget sin man. På läktaren syns hon allt som oftast i keps och stora solglasögon.
Victoria etablerar här en stil som kommer kallas för WAG av pressen. Och det får verkligen fäste framförallt inom engelsk fotboll. Det här står för Wives and Girlfriends och refererar till yrkesidrottares partners.
Och stilen, det är lite som en tävling i vem som kan hänga på sig flest dyra märkesaccessoarer och kläder.
Modejournalisten Emily Dahl.
Som att man är, kroppen är en julgran bara som ska liksom täckas så. Stora, stora solglasögon. Och så kanske någon liten superdyr minikjol. Jättekort. Och så ska man ha en väldigt djup solbränna. Ett litet linne, ofta är lite så babydoll-stil. Med kanske lite volanger på. Som man har med kanske ett par dyra low-waist jeans. Med strass på bakfickorna. Som kanske ser ut att kostat några hundralappar, men som kostar flera tusenlappar såklart.
Det som Victoria sätter på sig säljer snabbt ut. Oftast kommer modemärkena hem till henne. Och de gånger hon själv är ute och shoppar trängs människor utanför butikerna för att få sig en skymt av henne. Men i dokumentären The Real Beckhams från 2003 framstår hon som ödmjuk inför sitt kändisskap.
You know, I find it quite embarrassing because I come out there today and I find it embarrassing because half the people standing there are probably thinking, who's in there? Who's in there? God, is it Madonna? Or is it Sanso? And I feel embarrassed. It's only me walking out.
David ska ta emot medalj av drottningen. Familjen åker tillbaka till London för att närvara vid utdelningen. I dokumentären The Real Beckhams filmas förberedelserna inför den stora händelsen. Servitörer serverar frukost på ett bord med vit duk. David sträcker Victoria en macka som hon äter medan en hårstylist blåser hennes hår. David får i barnen frukost innan det är hans tur att få håret fixat. Mitt i stöket stannar de upp för en kram eller en kyss.
Romeo!
Romeo!
What are you doing with your eyes, a good boy, Brooklyn?
Where's Nana?
Den lilla pojken ler och tittar in i kameran där han sitter på sin pappas höft. Men bilden av det perfekta paret kommer snart gå i kras. I april 2004 skriver tidningen News of the World att David haft en affär med sin tidigare assistent, 26-åriga Rebecca Luce. Uppmärksamheten blir enorm. Han avfärdar anklagelserna via sin agent, men fler kvinnor träder fram. En vecka senare berättar modellen Sarah Marbeck att hon haft en 2 år lång affär med David. Och miljontals britter kommer sitta bänkade när Rebecca Luce berättar för Sky News om hur hon och David drogs till varann. Och hur hon sen besökte honom på hans hotell innan en fotbollsmatch.
And I was very excited to see him. And it was literally in, you know, clothes off, get the action done and out within sort of half an hour.
På bara några veckor veckor tjänar Rebecca över 14 miljoner kronor på att ge intervjuer om Beckham-affären.
Den här polerade ytan som paret haft börjar krackelera och många tänker att ja, vi visste väl att allt inte var så perfekt. Så medan flera tjejer går ut och tjänar enorma summor på att de berättar sina historier om David, så håller han och Victoria stenhårt fast vid att det är lögner.
I en intervju med Vanity Fair säger David att inget någonsin kommer splittra honom och Victoria.
De är lite av en kungafamilj och då behöver man visa en fasad som är ganska felfri. Du behöver ha liksom den här starka frun, mannen, barnen i ordning. Ingen sticker en tå över gränsen, därför då kommer media att hugga.
Fanny svärd igen.
Så att de beslutar ju ganska snabbt att fortsätta vara tillsammans och visa upp den här fasaden av att vi läker tillsammans och vi kommenterar inte mer av den här kvinnans lögner i princip. Så att hon väljer ju den vägen istället för att bryta upp. Det har nog varit väldigt viktigt för dem att ha kontroll över mediebilden, över sig själva.
Sometimes it felt like us against everybody else.
Victoria säger sen i dokumentären Beckham att det här var deras tuffaste tid tillsammans.
But we were together, we were connected, we had each other. But when we were in Spain, it didn't really feel like we had each other either. It was the hardest period for us.
Det är nu Kalifornien ringer. Fotbollslaget LA Galaxy i Los Angeles vill storsatsa och knyta till sig en riktigt namnkunnig spelare. Och Victoria, som har varit en av sitt hemlands kändaste kvinnor i över ett decennium, lockas av tanken på en ny start. I Hollywood har hon chansen att ta nästa steg i sin karriär. Porsche och Bex byter kontinent och prövar lyckan i Los Angeles.
Den här flytten filmas och blir dokumentären Victoria Beckham Coming to America. Och där får man se hur hon åker före resten av familjen för att förbereda deras ankomst. Och hon säger att det ska bli skönt att komma till USA där ingen vet vem hon är. Antingen så försöker hon återigen vara ödmjuk, eller så förstår hon själv inte hur känd hon är. För självklart så står det ju ett hav av pressfotografer och väntar på henne.
Victoria går klädd i en tajt svart kavaj. Hon har en hatt neddragen för ögonen. Hennes team hjälper henne fram till en bil.
Okay, so I guess they were expecting me. Or maybe they thought that there was someone else on the plane. Maybe they thought like Madonna was coming into town or something.
I den här dokumentären så får man se henne söka upp skvallerbloggaren Paris Hilton på ett café. I ett inlägg på sin kända blogg så har han kallat henne för en alien och hon vill konfrontera honom.
Victoria kliver in i kort blonderat hår, stora solglasögon, svart klänning och en scarf runt halsen.
I brought you a cookie.
Oh, thank you very much.
I want to see you eat it.
Oh no, I can't. I don't want to ruin my image. I don't want to be seen smiling, having fun or eating.
Victoria gör alltså entré i Hollywood med både humor och charm. Sen så ska hon köpa en välkommen till USA-present åt David och vill inte att det ska avslöjas vilken affär hon varit i. Så hon bestämmer sig för att lura paparazzi-fotograferna.
Victoria köper en upplösbar sexdocka. Sätter på den stora solglasögon, en blond kort peruk och svarta kläder.
As long as the hair stays on, very believable. Apart from the fact she's smiling.
Bye, Vicky B.
När bilen med tonade rutor lämnar hennes hem följer mängder av paparazzis efter. Och när den sen stannar står en flock fotografer med kamerorna i högsta hugg och väntar. Victoria kan istället shoppa i lugn och ro på annat håll.
Jag tycker att Victoria är extremt missförstådd. Alltså, om man har tittat på tidiga klipp med henne så vet man ju att hon egentligen är jätterolig och super witty och ganska liksom grov. Och har den här klassiska brittiska humorn som vi svenskar brukar älska.
Hon blir ju en ikon i sin egen rätt fast utan att egentligen göra någonting.
Victoria börjar kunna det här med livet som fotbollsfru. Hon är sugen på att skapa något eget igen. Fanny Svärd.
Hon dyker upp på matcher med sin Birkin-väska och silikonbröst och blir jättefotograferad. Och hon har i efterhand sagt att så här, hon kände sig ganska tom och otillfredsställd under den här perioden. Hon definierades via sin man. Hon känner sig frusen i tiden, som att hon inte kommer framåt.
Egentligen skulle Victoria Beckham kunna leva på royalties från Spice Girls-tiden för resten av sitt liv. Men Victoria har svårt att ens ta semester. Efter några timmar brukar det krypa i kroppen på henne. Ända sedan hon var barn har hon älskat att klä sig i olika outfits för att på så vis styra vem hon är. Hon får idén redan under Spice Girls-tiden när hon blir inbjuden av designern Donatella Versace till en modevisning i Milano.
De fixar ett privatplan till henne och hon får välja vad hon vill i Versace-butiken. Hon fastnar för en svart läderklänning men ber om att göra om den så den passar henne mer. Donatella själv är kluven till det här. Hon tycker att det är en oförskämd begäran men förstår också att Victoria känner sin kropp bäst själv och vad som passar den.
Där och då fångas Victoria av musiken, ljuset och kändisarna. En värld hon känner att hon kan platsa i. 2008 lanserar hon sin första klädkollektion.
Jag brukar ju kalla det för grevinnedagis. När en person som är liksom ekonomiskt oberoende startar den här typen av projekt. Där det liksom handlar mycket om att bara utöka sitt självförverkligande.
Enligt modejournalisten Emily Dahl blir Victorias nya business ett sätt för att få henne att gå upp på morgonen.
Och sen så absolut tror jag att hon har ett genuint intresse av mode, verkligen. Jag tror inte att hon inte vet vad hon håller på med.
Kollektionen består av 10 olika klänningar som ska synas i sömmarna.
Det blir verkligen 2 läger. De som tycker att det är bättre än förväntat och de som är indignerade över att hon ens försöker.
Märket heter Victoria Beckham och är till för de som vill ha lyxiga, välsittande och minimalistiska plagg. Ofta i den övre prisklassen, en sorts tillgänglig lyx. Victoria har haft en mentor i form av designern Roland Moret, vars klänningar hon förälskat sig i.
Det finns ju rykten om att hon inte ens har designat det själv och sådär. Men att det är liksom någon slags så här, en kändis ska minsann inte försöka sig på. I efterhand tror jag att man kanske inte riktigt förstår hur kränkt modevärlden var. För nu är vi så vana vid att se kändisar ha sin egen liksom fashion line. Men att försöka vara något mer än ett kändisbrand, det var provocerande.
Victoria byter ut sina korta klänningar och lågt skurna jeans till fladdriga kostymbyxor och stickade polotröjor.
Hon får då hjälp av Karl Lagerfeld, av Valentino Garavani för att liksom kunna omvandla sig själv till den här modepersonen. Och man ansåg ju då att hon inte kunde något om mode. Det kunde hon ju såklart, men hon hade samtidigt det här ryktet om sig att vara tacky. Du måste bli en modesnobb så att snobbarna tar dig på allvar. Lite svalare, lite franskare, lite mer liksom clean. Och det reflekteras ju också i kläderna som sen blir hennes varumärke. Och som än idag skulle jag säga är den stilen hon nu är känd för.
De 10 klänningarna som visas i en hotellsvit blir bara början. Snart blir märket med hennes namn en given del av modeveckorna. I svart långklänning, håret uppsatt i en låg knut, går Victoria upp på scenen under British Fashion Awards. Det är 2011 när hon tar emot priset för årets designermärke.
I always dreamed this would happen one day, but it really is a dream come true.
När konferensiärerna ska presentera vinnaren för årets märke på samma gala några år senare så behöver de inte ens säga hela hennes namn. Alla vet vem Victoria är.
The
winner
is
Victoria
something
I don't know.
Och Victoria är märkbart rörd.
I'd love to thank my team. I know there's lots of you here tonight and I can't mention you one by one, but I love you all so, so much. You give me so much. And David, you inspire me every day. You support me. You make this possible. I adore you and our children. And lastly, my mum and dad, thank you for coming tonight. You love me unconditionally. And I'm a pain in the bottom. I mean, I really can be. And thank you.
Men rent ekonomiskt går det inte lika bra.
2017 så har man ju fortfarande inte gått med vinst. Man blöd pengar. Mycket för att Victoria är omgiven av ja-sägare som inte vågar säga till henne att så här, det här är en dålig idé eller vi kan inte göra så här.
Victoria tar in en investerare som ställer krav på att grundligt gå igenom företagets finanser.
De slänger pengar på helt absurda saker som att flyga stolar från en världsdel till en annan inför en visning eller att man lägger typ en årslön på att kontoret ska ha fräscha krukväxter och sen också då en person som bara är anställd att vattna dem.
Efter 2017 börjar man skala ner kostnaderna.
Och sen väljer man då att lansera smink och det blir snabbt en succé. Och 2023 går man för första gången med vinst tack vare sminkförsäljning.
Familjen Beckham blir rikare än den engelska drottningen. Och det är inget de hymlar med.
Victoria har gjort det till en sport att samla på Hermes berömda Birkin-väskor och äger över 100 stycken. En samling som idag skulle vara värd tiotals miljoner kronor.
Det är augusti 2012 och OS i London. Arenan har gjorts om till en scen som liknar Storbritanniens flagga. In rullar fem taxibilar som ställer sig i mitten. Dörrarna öppnas och ut kliver några väldigt välbekanta ansikten.
The arrival of the Spice Girls.
Victoria bär som så många gånger tidigare en svart klänning när hon återförenas med sitt band. Scary, baby, sporty, sexy och posh leds upp på varsitt biltak. Där de sen glider fram över scenen i en storslagen show.
Well, it may have been a long time since they've performed together, but the Spice Girls sound like they haven't forgotten how to do it.
Det här ska bli Victorias hejdå till gruppen som en gång gjorde henne världsberömd. Nästa gång de ska återförenas för en turné tackar hon. Nej. Victoria berättar för Sirius XM.
I love the girls and I wouldn't be me if I hadn't have been with the girls. The girls made me realize I was enough. Before I was in the Spice Girls, I was so self-conscious. But being on stage, I realized as fun as it is, you know, it's not ultimately what I want to do anymore.
Victoria har annat i sin fullproppade kalender.
Hon har vid det här laget fått tre söner och året före OS-framträdandet får hon sitt fjärde barn, Harper, en dotter som hon längtat mycket efter.
Som fyra barns mamma och affärskvinna ser Victoria till att varumärkesskydda alla barnens namn. Familjen har flyttat tillbaka till Storbritannien. Och medan hennes man pensionerat sig som fotbollsspelare har Victoria vunnit respekt som designer. 2017 tar hon emot en utmärkelse av prins William för sina gärningar inom modeindustrin. Samma medalj som David en gång fick.
We have paella. So I have my one, which is still on the go. Did that earlier. And then I have my wife's one that has cauliflower rice.
Familjen Beckham blir flitiga användare av sociala medier där de ofta visar upp en sammansvetsad front. De pyntar julgranar, dansar i vardagsrummet, skördar i grönsakslandet och steker pannkakor. Tillsammans. Pressens intresse för Storbritanniens andra kungafamilj har inte sinat. Och det har nu snarare blivit regel än undantag att fånga hela familjen på bild på röda mattor. Tillsammans är gruppen på sex starkare som varumärke än bara duon Porsche och Becks. När Netflix-serien Beckham har premiär i oktober 2023 är de alla samlade. Fotograferna slåss för att fånga en perfekt bild på den perfekta familjen. Och barnen gör det som de gjort så många gånger förut.
Nicola, Brooklyn. Thank you.
Brooklyn Beckham, familjens kronprins, har blivit vuxen. I sina föräldrars skugga har han svårt att hitta sin plats. Han prövar sig fram med olika karriärer. Släpper bland annat en fotobok som hånas. För att sen ändra kurs till att laga mat på Instagram.
Brooklyn träffar en tjej på Coachella-festivalen som heter Nicola Peltz. Hon är dotter till en miljardär som skänkt mycket pengar till Trump. Och också menar sig ha introducerat Trump för Elon Musk. I jämförelse med familjen Peltz så skulle man kunna säga att Beckham är medelklass. Dottern Nicola jobbar som modell och skådespelerska och hon och Brooklyn blir ett par.
Det här landar inte jättebra hos David och Victoria, har man förstått efter ett tag. Under ett par år så håller de uppe den här fasaden utåt att de är en jättelycklig familj och alla dyker upp på röda mattor.
Kanske är Beckham-familjen lättade över att Brooklyn hittat någon som inte är ute efter hans pengar.
Men efter ett tag så börjar journalister märka att det har skett en schism i familjen.
Ett detektivarbete inleds på sociala medier.
Det är många olika pusselbitar, som att Brooklyn inte lägger upp bilder på David när han fyller år eller på fars dag. Att Nicola kanske inte kommenterar olika bilder på Instagram.
Det här klippet när hela familjen Beckham är samlade på röda mattan, det kommer att analyseras närmare. För längst ut till höger så står Nicola i röd läderklänning. Man ser Brooklyn lägga armen om henne och dra henne till sig, samtidigt som hon i sin tur ser ut att tycka det är ganska jobbigt att vara på plats och inte alls verkar vilja stå nära David och Victoria.
Två år efter premiären av Netflix Beckham, som fokuserade på David, kommer en ny serie ut. Den här gången om Victoria, som lanseras under stort pådrag. I en benvit klänning och matchande kavaj vilande över axlarna ställer sig Victoria vant framför en vägg där hennes namn är inramat av vita rosor. Sen sluter resten av familjen upp vid hennes sida. Alla utom Brooklyn. Serien om Victoria är producerad av bland annat Davids egna produktionsbolag Studio 99, men får inte samma genomslag som dokumentären om honom. En del kritiker menar att den rätt och slätt är en 3 timmar lång reklamfilm för varumärket Beckham och lika polerad och kontrollerad som Victoria själv. De citat som får vingar från serien är när hon berättar om sina ätstörningar.
I had no control over what was being written about me, pictures that were being taken. And I suppose I wanted to control that, you know? I could control it with the clothing, I could control my weight. And I was controlling it in an incredibly unhealthy way.
Victoria till Netflix.
And I was never honest about it with my parents. I never talked about it publicly. It really affects you when you're being told constantly you're not good enough. And I suppose that's been with me my whole life.
Medier och fans konstaterar också snabbt att Brooklyn är det enda barnet som inte medverkar i serien. Och till slut kommer bomben.
Efter så mycket spekulationer i media, alltså jättelånga följetonger med vem har likat vad på Instagram, vem har avföljt, så väljer då Brooklyn att lägga upp en story på Instagram med flera texter där han berättar sin version.
I en 6 bilder lång Instagram-story breder Brooklyn ut sig med vit text mot svart bakgrund.
Och han säger att han har känt sig kontrollerad av sin familj under hela sitt liv. Han känner att för dem är det viktigare med bilden utåt och att det ska se bra ut. Att man ska gå på modevisningar, att man ska synas på röda mattan, snarare än att faktiskt ha en bra relation i familjen.
Brooklyn anklagar sina föräldrar för att försökt förstöra hans relation med Nicola innan de gifte sig. Han hävdar att Victoria, kort in på bröllopet, avstod åtagandet att göra en klänning till Nicola. Och att de försökte pressa och muta Brooklyn att avskriva sig rättigheterna till sitt namn.
Han säger att han har vuxit upp med grov ångest, men sen han tog ett steg tillbaka så har den ångesten för första gången försvunnit.
Och han tar ju då upp bröllopet med Nicola som ett exempel där han blev förutmjukad av sin mamma Victoria som ska ha dansat olämpligt på honom och bidragit till att hans bröllop blev den mest förnedrande stunden i hela hans liv.
På sociala medier så fylls flödena av hur det här ska ha sett ut. Och det genereras memes och AI-filmer på hur Victoria breakdansar och går ner i spagat på bröllopsgolvet. Och helt enkelt stjäl showen. Men röster höjs också för att släppa det verkliga videomaterialet för att få fram sanningen.
Många tar ju emot Brooklyns vittnesmål som lite skrattretande också. Vissa tycker att, men herregud, du har växt upp så privilegierad. Du har liksom fått allt du kunnat önska dig. Och nu så har din mamma kanske, hon kanske varit lite full och dansat lite pinsamt på ditt bröllop. Och nu ska du liksom säga upp kontakter med dina föräldrar. Det känns ju onödigt. Andra tycker att det här är fullt förståeligt för ett barn som har blivit exponerad i media av sina föräldrar på olika sätt mot sin vilja liksom. Så det här är hans sätt att ta kontroll över sin brand Beckham, att så här, jag vill berätta hur det har varit för mig och det gör jag då i sociala medier.
Det är tydligt att familjebråket satt kronan på sned för varumärket Beckham.
Jag tycker att Brooklyns uppgörelse med sina föräldrar kommer i en väldigt läglig tid.
Fanny Svärd igen.
Vi har ju så mycket debatter nu kring hur ska man visa sina barn? Ska man ens visa dem i sociala medier? Ska man få använda dem i reklamsamarbeten och på vilket sätt i sådana fall? Barn kan ju inte ge sitt samtycke på det sättet. Och på 90-talet så handlade det om att sälja bilder till tidningar. Nu kanske det är mer att visa upp dem i sina egna medier och göra dem till små kändisar innan de ens kan börja prata. Så jag tror att det här är en het fråga som kommer att bara bli mer aktuell ju mer de här influencerbarnen växer upp också.
Porsche och Bex är paret som hållit benhårt fast vid varandra genom allt från kidnappningshot till otrohetsrykten och med ett privatliv som är uppe för ständig offentlig diskussion. Men ingen skandal kan vara värre än att ett barn tar avstånd från sin egen mor och far. Och från Victoria har det varit tyst om sprickan i familjen. I april 2026 säger hon till Wall Street Journal att de har gjort så gott de kan. Hon nämner inte Brooklyn vid namn, säger bara att allt hon och David har försökt göra är att älska och skydda sina barn.
De verkar inte ha någon kontakt idag. Och det får vi ju se om det går att om det är någonting som han vill reparera i framtiden.
Victoria, som slog igenom som den allvarliga snobbiga tjejen, har idag varit världsberömd i 30 år. Med tiden har hon karvat fram en annan sida av sig själv i offentligheten. En humorist som ständigt hittar nya sätt att hålla sig relevant. Hon har gjort sitt namn som designer och affärskvinna i en värld där få hejade på henne. Men i samband med det publika familjebråket seglar en låt också upp och blir för ett tag etta på den engelska iTunes-listan. Ett kvarts sekel efter lanseringen får den misslyckade solokarriären sig ett uppsving. Låtens titel, Not Such an Innocent Girl. Det här var Petri D om Victoria Beckham. Ett program som gjordes av Ellen Hammarskjöld och producerades av mig, Vendela Lundberg. Ljudmixen gjorde Fredrik Nilsson och vi jobbade med det här på produktionsbolaget Dist under våren 2026. Tack för att du lyssnade.
Produktion av Dist för P3 Sveriges Radio.